Far i himmelen, vi tackar dig för att vi får stå på helig mark just nu. Vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för års- och administrationsmöte. Gud, vi ber om din närvaro. Vi vet att du är här därför att du har lovat dig ditt ord. Och nu tackar vi dig för det ord som vi får läsa tillsammans. Herre, låt det få landa i våra liv, i våra hjärtan. Till korrigering kanske, men till nytta, till glädje, till framtidshopp om att du vill vara med oss det som ligger framför, Herre, därför att du vill att människor i den här bygden ska lära känna dig och komma till tro på dig. Därför ber vi, Herre, om välsignelse över ditt ord som vi får läsa tillsammans idag. I Jesu namn. Amen. Om du orkar stå så får du göra det, annars så får du sitta. Men om du orkar stå så ska jag läsa för dig från Jeremia kapitel 6. Och läser den 16:e versen, Jeremia 6:16. Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de gamla, urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. Varsågod och sitt. För mer än 2,5 årtusende sedan så skrevs de här raderna. Så säger Herren. Ställ er vid vägarna och spana. Fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. För då ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. Att fråga efter rätt saker. Att en stig är gammal behöver ju inte automatiskt betyda att det är den bästa, eller hur? Det är ju inte ens så att äldst alltid är visast. Även att det ofta är så. Och vi behöver visdomen från våra äldre. Och jag är väl någon som genom åren har påtalat detta tydligt, eller hur? Därför så skulle man också kunna säga, när man läser det här ordet, så skulle det kunna stå, eller kan också läsas på det här sättet, fråga efter visdomens vägar. Att vara vis, att göra allting på bästa sätt. Ordspråksboken 8:12 säger, visheten bor tillsammans med klokheten. Och jag har kunskap och goda råd. Jag tror att vi som Guds folk gör väl i att lyssna till det som Herren vill säga till sitt folk idag. Lyssna till min röst. Så ska jag vara er Gud och ni ska vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så ska det gå er väl, står det i Jeremia 7:23. Att det går oss väl, det är inte detsamma som att allting är enkelt eller lättvindigt. Guds vägar är långt ifrån alltid lätta. Vi sa det för ett tag sedan. När det nu var. Jag vet att jag har sagt det i alla fall. Men de är alltid rätta. Jag tar det sista igen. Guds vägar är inte alltid lätta. Men de är alltid rätta. Det är bara att erkänna det. Jag har snott det citatet från en annan predikant. Men jag tyckte det var bra. Ni vet väl det att det finns inget yrkesgrupp som skäl så mycket som predikanter. Så, att vara med och fråga efter den rätta vägen. Eller som det står, den goda vägen. Det är ett ganska värdeladdat ord, eller hur? Det är ett starkt ord. Den goda vägen. Salomo ber så här: förlåt dina tjänares och ditt folk Israels synd och undervisa dem om den goda väg som de ska vandra. Första Kungaboken 8. Alltså, den goda vägen vandrar man tillsammans i harmoni. Det finns en god väg för Guds folk att gå. När du och jag är tillsammans och vill på något sätt vandra den här vägen som Gud har tänkt, så blir det en väg i harmoni, en väg som är god. Till skillnad då mot den vi kan se i Jesaja 53, där det står att var och en av oss gick vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Till skillnad mot att vi tillsammans söker den goda vägen. På den här vägen där vi går själva, vår egen väg, så uppstår alltid problem. Där lyser spretigheten igenom. Josef till exempel, han säger till sina bröder när de skulle resa till sitt land: gräla inte på vägen hem. Han visste: här har jag med mina småbröder att göra. Eller storebröder att göra. Eller hur? Han visste, släkten är värst. Nej, jag menar, han förstod att här har vi ett antal syskon. Håll sams, är vad han säger. Nu när ni åker hem härifrån, håll sams. Och det borde ju vara så att vi är överens om att det som gör, eller snarare om vi inte är sams, så är det någonting som händer. Det förgiftar atmosfären. Det sprider ett gift i familjen, i släkten eller i en församling. Och då tror jag att vi måste bestämma oss för att vilja gå den goda vägen. Se vilken som är den goda vägen. Och dessutom bestämma sig för att det är den vägen vi ska vandra på. För det är ju en sak att stå och se, ja men den här vägen är god. Den här vägen vill nog Gud att vi ska vandra. Men så går vi en annan väg i alla fall. Det kan ju inte vara Guds vilja. Om nu Gud tänker sig att vi ska gå, den här vägen är bra, då är det väl den vägen han vill att vi också ska gå. Eller hur? Han säger ju inte: det här är en bra väg, gå dit. Men han säger: det här är en bra väg, vandra på den. Och det är då, när vi vandrar på den vägen, som Guds löfte blir verkligt. För vad är det han säger? Då ska ni finna ro för era själar. Och han säger i Jeremia 31:9 så här: jag ska leda dem där de går bedjande fram. Här tror jag vi har mycket att lära. Vi har ju ganska lätt för att rusa iväg. Eller hur? Jag är ganska otålig av mig. Jag bestämmer mig för någonting och så kör jag iväg. Och någonstans på vägen, när jag här bestämmer mig för det är det här jag vill göra, och någonstans när jag är här, så ber jag att Gud ska vara med också. Så gör ju aldrig ni. Men alltså, jag tror att det ligger lite i människans natur på något sätt, va? Att rusa iväg, göra någonting, och så ber jag att Gud ska vara med i det där. Istället för att våga ta ett steg tillbaka, eller våga fråga: Herre, hur ser din väg ut nu? Vad är den goda vägen för mitt liv? Och vad är den goda vägen för vår församlingsliv? Det som börjar efter det årsmöte som vi har idag. För vad är det som händer när du och jag vågar fråga Gud efter den goda vägen och dessutom börjar vandra på den? Ja, då finner vi ro för själen. Jag tror inte att det är Guds vilja att vi ska leva med en orolig själ. Jag tror inte att det är Guds vilja att vi ska dö med en orolig själ. Och visst är det väl så att det kanske ändå någonstans låter lättare än det är. Hela vårt väsen på något sätt präglas utav oro runt omkring oss. Vi lever i en värld som är fylld av oro. Jag läste i vår tidning idag, Nerikes Allehanda, som dessutom kommer ut på söndagar då. Och då stod det i dagens tidning om att självmordsstatistiken är som allra högst bland män i 60-plus-åldern. Och jag var tvungen att nästan läsa det två gånger, för jag trodde inte det var så. Jag har hört så mycket av unga människor som inte riktigt orkar leva, eller hur? Men män som blir enklingar, heter det då, ja. Jag var tvungen att tänka efter hur böjer man det där. Livet på något sätt är över. Livskamraten har gått bort. Och man skrev i den här artikeln också att det är på ett väldigt brutalt sätt som de här männen ändrar sitt liv. Alltså, vi lever i en tid då det är väldigt oroligt. Och så finns de här bibelorden som vi ändå på något sätt måste förhålla oss till, där Jesus säger: kom till mig, ni som arbetar och bär på tunga bördor. Jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Tänk att få fortsätta det här året med att fråga efter den goda vägen. Inte bara fråga efter urgamla stigar, utan också vandra på den vägen. För då säger löftet att vi finner ro för vår själ. När Herren kommer med ett sånt här kärleksfullt erbjudande, så kunde man väl tänka sig så här, att folket liksom: yes, amen. Men så vart det inte. Det står: vi vill inte vandra på den. Vilket skulle kunna läsas också: vi bryr oss inte. Och det är ju naturligtvis så att Herren tvingar sig aldrig på någon enda av oss. Han vädjar, han gör sitt yttersta för att visa oss vilken väg som är den goda vägen. Men är det så att om vi väljer att gå vår egen väg, så får vi göra det. Och då blir frågan: vad vill du och jag svara? Det är så lätt för oss att vilja fråga Gud: vad är den goda vägen? Hur ser de urgamla stigarna ut för dig och mig? Och så visar oss Gud den vägen. Vad säger vi då? Säger vi: ja, det är den här vägen jag vill gå. Jag vet att det kommer att kosta på. Jag vet att det inte kommer att vara enkelt alla dagar. Jag vet att jag kommer att falla. Jag vet att det kommer att bli fel ibland. Men jag vill gå den vägen. Eller säger vi av lättja, av att vi liksom inte bryr oss, så säger vi: jag vill inte vandra på den vägen. Svaret kan bara du och jag ge åt oss själva. Att upptäcka vad som är viktigast. Jag har ju talat ibland om bön, och jag har ibland talat som om att bönen, ibland så känner jag nästan själv att jag låter som att jag inte tycker bön är viktigt. Nu ska du få tre punkter i att bön är viktigt, så att ni förstår mig rätt, om nu någon har förstått något annat. Jag tror att bön är viktigt, jag vet att bön är viktigt. Och då vill jag säga för det första att bönen är viktigt för att upprätthålla ditt andliga liv. Man kan säga att bönen är den kristnas andedräkt. När du föddes en gång i världen och när jag föddes, så var det viktigt för barnmorskor och sånt där folk som stod där vid sidan att få igång vår andning. Helt plötsligt så skulle vi andas själva, eller hur? Och man har gjort lite olika, kanske på, jag kan inte så mycket så här, men jag har förstått att de kunde slå till, inte så hårt då kanske, men i alla fall man liksom gör saker för att få, och man masserar och håller på, man stimulerar för att barnet är nu i en ny miljö där det måste andas själv. Därför andas det inte själv så dör det. Det är väldigt djupt det här, men ni förstår att det är så, eller hur? Och det där, den där andningen du lärde dig när du var några minuter gammal, den håller du på med än. Ni ser så förvånade ut. Bibeln berättar om hur en ängel kommer till Ananias för att ge honom ett uppdrag. Paulus, som då hette Saulus, han hade omvänt sig eller kommit till tro på något sätt. Han hade gjort det här mötet på Damaskusvägen. Han andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, står i Apostlagärningarna 9:1. Och Ananias blev ju rädd. Ananias blev tveksam. Ska jag gå till honom? Jag menar, är inte det att gå direkt in i en, liksom en självmordssituation, va? Är inte så? Han var livrädd. Men så står det i vers 11 så här. Var inte rädd, för han ber. Jaha, han ber. Alltså, den som ber kan ju inte vara farlig, eller hur? Det var en predikant också som sa det en gång. Den som ber är inte farlig. Och så börjar Paulus, utifrån den här förbönen han får av Ananias, börjar en unik livsvandring tillsammans med Jesus. Och han vandrar tillsammans med Gud. Men vad är det börjar med för Paulus del? Det börjar med att han ligger ner på sina knän. Visserligen blind, men han ligger där. Utan att kunna egentligen någonting av det som Jesus hade lärt och tyckt och tänkt, så ligger han och ber. Det är där på något sätt som det hela startar. Vad är det som föregås av en konsert? Vi har alla här, tror jag, varit på en konsert och njutit av det underbara i en konsert. Ja, men visst är det så. Där musiker tillsammans har hanterat sina instrument som man bara njuter. Vad var det som föregicks den konserten? Det var nämligen så att de som spelade stämde sina instrument, eller hur? Det börjar med någonting. Och kanske att det är så att din och min bön stämmer våra liv till någonting gott och någonting positivt. Att få börja dagen med en bön och avsluta den på samma sätt, det är ju, och dessutom under dagen också småprata lite med Herren, det är ljuvligt. Och jag är inte den där som börjar dagen med liksom en hel timmes bön eller och så vidare. Jag har mina stunder hela tiden på något sätt. Jag kan på morgonen säga: gode Gud, var med mig idag. Vi ska leva en fantastisk dag tillsammans. Amen. Det är ungefär det jag hinner, för sen så måste man ju ha iväg barna och äta och ja, läsa tidningar. Det är ju massor av grejer man måste göra, eller hur? Och då, så det är en väldigt kort bön för mig på morgonen. På kvällen är det ju, håller på att säga, nästan ännu värre. Då ska man ju ligga ner och be. Och jag vill ge er ett tips alltså. Det finns inget som är ljuvligare än att bara somna i sin bön. Därför att då är det sista du gör, inte i livet, men på den dagen, va? Du, eller hur? Du ligger där och bara, halleluja, tackar dig Jesus för den här dagen. Och nu ber jag Herre för. Och så sover du. Det är alldeles fantastiskt. Ibland så stör min fru mig och så puttar hon så här, du har inte bett färdigt än. Jag tror inte att bönen handlar om att ha ett visst antal minuter, ett visst antal dagar i sträck och så vidare. Det kan det vara under vissa tider också. Men jag tror den här avslappnade inställningen, Gud, nu är det du och jag. Och vi älskar varandra. Därför att det ger mitt andliga liksom liv någonting och det får fortsätta att pulsera. Jag tror inte att bedjande är någon prestation att göra eller att man skulle komma med någon slags meritförteckning inför Gud. Faktum är, tror jag, när vi kommer inför Gud så har vi ingenting i oss själva att komma med överhuvudtaget. Daniel säger så här, ty det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böder. Det är alltså inte att jag är så bra eller att jag lyckas på något sätt att uppehålla alla mina liksom böneprojekt. Utan det handlar om, Gud, du är rättfärdig och du har gjort mig rättfärdig och vi får vara tillsammans. Bönen är för det andra till för att stärka den kristna gemenskapen. Jag tror att vi behöver mötas och be tillsammans. Därför att då händer någonting med oss. Det är fullständigt omöjligt, skulle jag vilja säga, att synda medan vi ber. Jesus säger så här, du kan inte med samma mun säga att du älskar mig och samtidigt hata din broder. Det går inte. Och när du ber för någon människa som du kanske har lite svårt med, för de finns, även hos dig. Så när du ber för den där människan så är det ju någonting som händer, eller hur? Och när vi ber för varandra i vår gemensamma bön i församlingen men också i vår gemensamma bön ekumeniskt så tänker jag att det händer någonting med oss. Och så inser vi helt plötsligt, ja men jag har ju syskon överallt. Jag har ju syskon som visserligen är med i andra församlingar, som firar gudstjänst i en annan kultur än vad jag är van vid. Men de är mina bröder och systrar. Och jag älskar dem. Och jag vill ha med dem att göra. Och jag tror att de har någonting att ge till mig. Så när vi vill fråga efter de urgamla stigarna, eller visdomens vägar, så kanske vi ska läsa apostlagärningarna tillsammans. Hela den första församlingens historia presenteras som en gemenskap i bön. De kom samman och bad. Petrus, han blev fängslad och församlingen bad. Och helt plötsligt kom bönesvaret och knackade på dörren. Helt plötsligt så stod Petrus där. Och de trodde knappt sina öron eller ögon eller någonting. Men det var ju det de hade bett om. Och så finns alla de här exemplen på människor som var i bön. När Maria får besök av ängeln Gabriel och så säger ängeln så här, du ska bli havande, du ska föra en son, den heliga ande ska komma över dig. Och så far hon iväg till Elisabet, sin släkting. Barnen sprätte till i glädje över, över närheten av varandra. Och så finns alla de här berättelserna efter det. Människor som fanns i bön. Zakarias som bad. Han ska heta Johannes. Vi har Hanna i templet som bara väntade. Vi har Symeon, också han i templet som bad. Och hur bönen gjorde att han insåg, nu har det hänt. Och så säger han de där underbara, magiska, härliga orden. Nu kan jag gå hem i frid, för mina ögon har skådat frälsningen. Bönen gör någonting med gemenskapen. Till tredje och sista. Bönen som det starkaste offensiva vapen som finns i den andliga striden. Jag tror att vi befinner oss i en tid då Guds församling befinner sig på något sätt i en stridssituation. Det är inte alldeles självklart att församlingen överlever. Därför att om man bara tittar på statistik så skulle vi kunna ge upp ganska snart. Om vi bara tittar i det naturliga, där vi blir färre och färre och färre, så är det snart över. Och då tänker jag, här behöver vi be tillsammans. I Apostlagärningarna 4 står det, de ropade endräktigt till Gud. Och nu Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och det som händer är, när de hade slutat be, så skakades platsen där de var. När kommer du och jag som församling att uppleva att det naturliga är att leva i det övernaturliga? När kommer vår bygd att skakas av att Guds folk kommer samman och ber och söker den uråldriga stigen, den goda vägen för att finna ro i våra själar? En av Bibelns starkaste verser faktiskt är den som finns i andra krönikeboken 16:9, där det står så här: Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa eller bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Då blir slutordet så här. Vad är viktigt i församlingsarbete? Vad är viktigt inför ett nytt år som vi nu redan har börjat för någon månad sedan, men som vi idag går tillbaka till lite grann i tanken när det gäller vårt årsmöte? Vad är viktigt i församlingsarbetet? Jag tror att det finns mycket som är viktigt. Men aposteln skriver så här. Först av allt, eller först och främst, i första Timoteus 2:1. Först och främst uppmanar jag till bön. För vilka då? Ja, för alla människor. Bön och åkallan, förbön och tacksägelse. För att vi, vad då för? Vad ska vi göra det för? Varför ska vi be för människor runt omkring oss? Varför ska vi be för vårt folk? Jo, därför att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Och dessutom finns motivationen där. Det som motiverar oss till att be för dem är, det är för att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Om nu Gud vill det, ja men då borde väl det också vara min vilja. Det borde ju vara någonting som liksom implanteras i min ande, i mitt liv. Därför blir Herrens uppmaning till dig och mig: ställ er vid vägarna. Spana. fråga efter de urgamla stigarna. Vad var det vi gjorde? Vad var det Gud ville? Hur ser vägen ut? Den där vägen som du läste om i inledningsorden från Saltaren. Hur är den vägen? Vad är det för väg som man talar om? Fråga efter den goda vägen. Och när du har frågat efter den, se då till att du vandrar på den. För då finner du ro för din själ. Ska vi be. Tack Jesus Kristus för att du har en väg som är övermåttan god för oss. Och den vägen, det vet vi, det är du. Därför du har sagt det i Johannes 14 och 6 eller vad det är. Så står det att du är vägen. Du är sanningen och du är livet. Tack att vi får vandra på den vägen. Den goda vägen. Och så finner vi ro för vår själ. Och jag tror att det finns så många oroliga själar runt omkring oss. På våra arbetsplatser, i vårt grannskap, i vår släkt. Så finns det människor med en orolig själ. Och Herre, jag ber att de här vägarna skulle få bli synliga. Den här vägen skulle få bli synliggjord bland människor runt omkring oss. Herre, det är vår bön. Och kanske att det är den bönen som skulle formuleras i allas våra böner det här året som ligger framför oss. Att vi förenas i den här längtan efter att finna den goda vägen. Som ger ro för min egen själ, men också ro för de som finns runt omkring mig. Tack Herre för att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.